Du lyssnar till Sunnepodden, en podcast om människor som bygger platsen. En podcast som lyfter fram intressanta personer som gör Sunne med omnejd till en alldeles särskild plats att bo och leva på. En av de första gånger jag träffar Mikael Rahman så vandrar han långsamt genom trädgårdsland och växthus. Bland rabarber, paprikor, tomater och pumpor. Det är en varm sommardag och citronfjärilarna fladdrar i vinden. Och större delen av sitt liv så har mångsysslaren Mikael Rahman ägnat sig just åt odling och byggnadsvård. Och många är de människor som har kunnat förverkliga sina drömmar genom de kurser som Mikael har haft i självhushållning och byggnadsvård på Klarälvdalens folkhögskolas filial i Sunne. Där han var en av dem som initierade kretsloppshuset som ju ligger vid Södra viken. Men som ung i Göteborg så var det musiken som gällde. Och om detta och mycket annat ska vi nu få höra. Välkommen hit, Mikael.
Tack, Susanne.
Hur kändes den presentationen?
Ja, den kändes bra och rättvis.
Ja, vad fint. Du, jag nämnde ju där då att det hela började egentligen med, vad ska man säga, din konstnärliga ådra tog sig uttryck att du var en musicerande ung man och du växte upp utanför Göteborg. Har du lust att berätta lite här om ungdomstiden som sen ju faktiskt förde dig till Värmland där vi ska landa in?
Ja, absolut. Ja, musiken blev ganska viktig rätt tidigt. Jag tror nog att det började någonstans med att min pappa hade en stor radiolåda. En del som är lite äldre minns säkert de här lådorna. Och då var man ju tvungen att ratta och skruva och trycka på mellanvåg och långvåg och sådär för att hitta rätt stationer. Och hans söndagar bestod i att ratta in klassisk musik. Och sen gick det där hela dagen. Och sen när jag fick låna apparaten så skruvade jag lite åt andra hållet och hittade Radio Luxemburg. Som jag inte riktigt vet historien runt, men i alla fall så var det ju plötsligen popmusik som var så himla bra. Och då var jag kanske 12 år eller någonting sånt här. Så att det slog liksom an en ton där med musik. Och när jag sen började på, eller gick på högstadiet, så var vi några stycken som tyckte att vi skulle försöka bilda ett band och spela lite grann och sådär. Och ja, sen har det hängt i hela vägen.
Vad spelade du då? Hade du någon...
Ja, jag var ju inte någon sådär talangfull musikant direkt, utan jag fick sjunga i det där första bandet. Ja, sen var det lite pröva på att spela lite gitarr och spela lite flöjt och lite bas och sådär. Men sen efter en del år så fastnade jag för att rytmer, det var nog min grej. Och det är det jag har hållit fast vid sedan dess. Jag har spelat både trummor men framförallt slagverk. Och det gör jag fortfarande idag. Aha. Och har gjort det i olika konstellationer sedan dess.
Just det. Sen är det så att när man på den tiden bodde utanför Göteborg så var man tvungen att flytta in för att gå i gymnasiet. Eller hur? För jag minns att du berättade när vi sågs inför det här att du, du bodde delvis i Haga. Som ju var en särskild, vad ska man säga, ett särskilt område i Göteborg fortfarande är. Men med en särskild historia.
Ja, absolut. Jo, men så är det. När man bor utanför stan så blir man hänvisad till att gå upp i gymnasiet inne i Göteborg. Och det gjorde jag. Och första året så pendlade jag fram och tillbaka. Och andra året så övertalade jag mina föräldrar att jag skulle få flytta hemifrån. Och flyttade ihop med en skolkamrat i en lägenhet. Och sen gick det något år så tröttnade jag lite på det läget. Så då tog jag kontakt med bostadsbolaget i Göteborg och fick ett rivningskontrakt på en lägenhet i Haga. Och då hade ju Göteborgs stad bestämt sig för att Haga skulle bort och ersättas med någonting annat. Mm. Så det var så jag hamnade i stan där.
Mm. Och detta, nu pratar vi 70-tal, eller hur?
Ja.
Och det är ju lite av en tid där ungdomar tog plats plötsligt på ett sätt som man inte hade gjort förut. Och jag tänker på det här med Haga, att det blev ju protester kring rivningen. Nu vet jag inte eftersom jag så inte var med. Men jag var i Haga alldeles nyligen och de här, det finns ju otroligt fina äldre hus som idag är små vackra butiker och kullerstensgator och sådär. Var det så det såg ut eller rev de delar av det? Och det som var din lägenhet då, finns den kvar? Och hur var hela liksom, läget i Göteborg på 70-talet?
När jag flyttade in där, så vad är det då? Då är det 73-74 någonstans där. Då var ju fortfarande Haga en en stadsdel med affärer och inte affärer för konsthantverk eller någonting och sådär, utan ostaffären och skärkaffären och livsmedelsaffären och cykelreparatören och ja, det var väl ungefär som det hade varit liksom i många herrans år. Och befolkningen bestod dels av äldre människor som hade bott där hela sitt liv. Och sen en massa yngre människor som hade fått då rivningskontrakt så att säga och njöt av att bo billigt, ganska nära stadskärnan. Och det var en väldigt livfull stadsdel tyckte jag, där väldigt mycket hände. Och redan innan jag hade flyttat dit så fanns det ju en rörelse, en grupp människor som verkligen engagerade sig för att försöka bevara den här stadsdelen. Mm. För planen var ju att allt skulle bort. Då.
Allt skulle bort.
Ja. Och jag engagerade mig i det där också. Sista året på gymnasiet så skrev jag en uppsats om Haga. Och jag var uppe på kommunkontoret och intervjuade politikerna och för att höra liksom hur deras syn på det hela. Och det där tog väl fart i mig att försöka delvis arbeta för att den här stadsdelen skulle bevaras.
Och ni lyckades?
Vi lyckades, och detta vet jag inte riktigt hur det gick i sluttampen, för då hade jag redan flyttat ifrån Göteborg. Ja. Men det var väldigt många människor, arkitekter som kom med förslag på hur stadsdelen skulle kunna omformas men ändå liksom behållas med sin träbebyggelse. Och många människor engagerade sig i form av demonstrationer, gateteater, gatumusik, festivaler i stadsdelen. Och ja,
till slut... Och för att visa liksom på dess potential och vad som fanns och vad värt att ha kvar.
Sen vet jag inte riktigt vad det var som fick Göteborgs stad att ändra sig. Men så blev det, och ett fåtal hus revs för att de var i för dåligt skick.
Ja.
Men... idag ser ju Haga en ganska attraktiv stadsdel, och det är nog många som är glada för att det blev som det blev.
Ja, väldigt fin är den. Du, var du en av de här gatumusikanterna då?
Ja, jag var ju det.
Du var det, ja. Och du satt och spelade på dina trummor, eller var bandet där? Hade du släppt taget om högstadiegänget och så var det lite nya konstellationer? Eller?
Ja, precis. Och det var mycket människor som spelade musik, och vi hade en liten grupp som vi kallade för Musikligan. Som bara spelade på gator och torg för att det var roligt att göra det. Och vid något av de tillfällena så blev jag inbjuden till en musikförening som hade startats i Göteborg. Och den hette Samklang och blev under en del år ganska betydelsefull för liksom den unga rockscenen i Göteborg. Det var flera som fick sin start i karriären på den, i den föreningen.
Mm.
Sen började det ju hända en massa andra grejer i föreningen också.
Mm. Men ni hamnade i Värmland, eller hur var det?
Ja.
Eller ni, du, no, jag vet inte, du får berätta. Jag bara vet att det fanns en koppling till...
Ja, musikföreningen vidgade sig från att hålla på med musik till att också ordna studiecirklar i... Ja, i allt det här alternativa som liksom låg i tiden då. Giftfri odling till exempel, eller att... bygga solfångare utav gamla radiatorer, konsthantverk och så vidare och så vidare. Och sen så var det några som hade varit och rest runt lite grann och börjat att kolla lite grann på det här med ekobyar och vad det innebar för någonting och hur folk liksom styrde upp saker och ting. Och till slut så resulterade det i att vi blev en grupp i den här föreningen som bestämde oss för att varför inte prova? Ska vi försöka hitta något ställe dit vi kan flytta och sen så ser vi vart det bär någonstans.
Mm. Modigt.
Ja, det var det väl säkert. Eller naivt kan man också kalla det.
Ja, ja. Men det där gick väl ändå. Då får du berätta var ni hamnade. Det var inte så långt härifrån.
Ja, att det var i Värmland vi hamnade. Det hade nog sina rötter i att 1976 så var ju den första miljökonferensen gick av stapeln i norra Värmland. Och det var lite i kölvattnet efter att man hade besprutat skogen med hormoslyr och att det hade startat en proteströrelse som ju var liksom grunden för miljörörelsens framväxande.
Och det där var ganska allvarligt. Jag har läst på om det där med den här hormoslyr och debatten gick ju hård då. För man besprutade för att bli av med sån här växtlighet som man inte ville ha i skogarna för att det skulle vara enkelt att få fram det som man fick mest ut av då.
Ja, idén var ju att ta bort allt löv för att det är granar och tallar vi odlar. That's it, liksom. Och det här var ju inte någonting som startade, eller alltså protesterna runt det här var inte någonting som startades utav några miljöaktivister eller sådär, utan det var ju den lokala befolkningen runt om i Klarälvdalen som började fundera på, ska det gå att äta lingon? Går det att äta en älg? Vad händer med svampen? Och så vidare och så vidare. Så att de var ju väldigt engagerade, den lokala befolkningen. Och sen drog det i sin tur dit. Liksom människor som var engagerade i miljörörelsen för övrigt. Och sen så kom ju det där upp i media på grund av att flera artister och välkända människor började engagera sig i det där också.
Vilka var det till exempel?
Jag vet att Sara Lidman var där. Hasse och Tage var där. Monica Zetterlund var där. Och det där gav ju ett stort eko i Sverige. Och då blev det ju liksom en allmän debatt i media och i nyheterna och på tv och sådär om huruvida detta var så klokt att hålla på med det.
För det gav, forskningen säger, nu ska jag säga att jag har fått faktan här från Wikipedia och NVT bland annat, men det gav ju både cancer och fosterskador, det där medlet som användes, vet man nu efteråt då.
Ja.
Eller ni kände kanske till det redan då. Men det förbjöds.
Det förbjöds.
Ja, något år senare bara.
Ja, sen tog det inte så många år innan hela synen på skog och biologisk mångfald svängde runt fullständigt. Antagligen på grund av att man kom på att man kunde göra papper av björk. Så då var liksom poängen borta.
Det var poängen borta, för då behövde man lövträden.
Ja.
Och i detta så hamnade du i Värmland. Och förutom att demonstrera och protestera, vilket ju är lovansvärt så, hur blev det med detta kollektiv och var bosatte ni er?
Ja, det var lite små tillfälligheter som gjorde att vi stötte på ett par som ville hyra ut en gård i norra Värmland. Och vi hängde bara på utan egentligen veta vad detta skulle innebära. Och faktiskt också utan egentligen att prata ihop och sådär väldigt väl om vad det var vi skulle göra. Utan det var någon slags känslovision över att vi skulle kunna bygga upp någon slags gemenskap. Kanske inte det här kollektiva där man delar och byter allting, utan snarare att det skulle kunna utveckla sig till en bygemenskap där man ändå kunde välja hur man ville bo, om man bor själv eller bo med någon annan eller sådär. Men att vi skulle kunna bygga upp en gemensam plattform för att skapa jobb och försörja oss helt enkelt.
Vad var det för delar i det som ni tänkte er?
Intressena fanns ju kring odling, det fanns ju kring byggnation med på ett miljöriktigt sätt. Ja, odling naturligtvis på ett miljöriktigt sätt och även matförädling. Så det var väl liksom de tre områdena som vi satsade på. Och efter några år så startade vi ett bolag där de här verksamheterna rymdes inom och försörjde oss faktiskt större delen utav gänget på det här ett antal år.
Ja, bra så.
Ja,
jag vet det. Också att Torrfolk, som ju fortfarande finns och är känt, blev på något vis en avknoppning av detta, eller? Var det...
Nej, de hade redan flyttat till Skymnäs, men... Vi fick ju kontakt med mycket utav utflyttade människor och Värmland var ju, eller blev ju ganska tidigt ett utflyttare län. Jag tänker att det berodde nog ganska mycket på det starka miljöengagemanget som var i
länet. Som fanns lokalt också.
Ja, som fanns både lokalt och som de inflyttade bidrog med.
Och ni välkomnades, eller tittades det på lite, vad är det för några som dyker upp här?
Ja, det var ju naturligtvis båda delarna.
Ja.
Självklart en del med viss skepsis över vad de här skulle hitta på för någonting och att vi inte kunde något och sådär. Men sen var det ju andra som jag också tänkte att det är ganska bra att det flyttar ut unga människor. För att de unga människorna som växer upp här, de verkar flytta härifrån.
Just
så
det,
någonstans måste ju balansen liksom upprätthållas. Så då är ju enda chansen att människor flyttar hit. Så att vi kände oss både välkomna men också med viss skepsis naturligtvis mottagna.
Hur var andan bland de bönder som fanns i Värmland då? Alltså kring detta med ekologiskt, hade man börjat med det? Fanns det en nyfikenhet eller var man skeptisk? Eller har du någon bild av det?
Det fanns inte någon alls ordning på vad som var ekologisk odling.
Nej, detta är
alls.
Så tidigt, ja.
För att nu är vi i slutet av 70-talet. Och vad som då hände var ju att en del som var intresserade av giftfri odling benämnde sina produkter som giftfritt odlade helt enkelt. Mm. Och det var liksom inte så här kategoriserat direkt. Vad innebär det då för någonting? Mm. De konventionella odlarna fortsatte väl i, på samma sätt som man har gjort tidigare. Och en och annan blev väl mer intresserad av att odla då. Ja, då pratar vi ju kanske inte hö och säd, utan vi pratar mer potatis och rotfrukter och grönsaker och sådär.
Mm.
Men Torfolk var ju en ganska aktiv part i att få liksom ordning på det här med vad är ekologiskt odlat för någonting. För ja, det där kanske får spilla tillbaka lite tillbaka i tiden. Det var så att det hade i Karlstad startats en förening som hette Matfront. Och de hade bestämt sig för att köpa in mat ifrån giftfria odlare runt omkring i Värmland. Och sen distribuera det sen då i Karlstad sådär.
Och, till matbutikerna?
Nej, inte till matbutikerna, nej. Utan mer ungefär så som så här andelsmat ser ut idag. Va?
Mm.
Att man gjorde beställningar och sen så köptes det in och sen så delade man det till medlemmarna. Mm. Så att säga. Men de har också skrivit i sina stadgar att den dagen som det finns giftfritt odlat i någon matvaruaffär så skulle de upplösa sin förening. För då hade ju inte det någon, liksom någon nytta längre. Vi hade bildat Samodlarna Värmland som en intresseorganisation emellan de som odlade giftfritt. Vi var med på ett litet hörn där. Men det var ganska betydelsefullt att det hände, för att då fanns det liksom en förening, en part som kunde diskutera med dagligvaruhandeln och också kunna samla ihop den mängden producerade livsmedel. Och alltså dagligvaruhandeln vill inte prata med 45 olika odlare. De vill prata med en part för att det skulle kunna bli någon ordning på det.
Mm.
Och jag vet att folket i Karlstad gick ju på någon årsstämma på Coop och föreslog att Coop skulle börja köpa in ekologiskt odlat. Och de var ju så många som röstade för det, så att Coop bestämde sig för att okej, vi gör väl det då. Så det var liksom där det började.
Kravmärkta som idag är.
Ja, då fanns ju inte kravmärkningen ännu. Men diskussionerna mellan samodlarna Värmland och Coop tror jag mynnade ut i att vi måste få någon ordning på vad det är giftfritt odlat, vad det är ekologiskt odlat. Och då började bland annat med initiativ från Torfolk skapas själva kravmärkningen. Mm. Så det är en värmländsk produkt, kravsystemet.
Det är häftigt.
Ja, det är det.
Uh-huh.
För det har ju ändå medfört att det har blivit någon ordning på vad är det som är liksom ekologiskt odlat eller inte.
Jätteintressant, Mikael. Ska vi ta ett litet hopp framåt, tänker jag, för att ni driver det här aktiebolaget, det kollektiva eller vad vi ska kalla det för.
Ja.
Men så småningom så drar du vidare.
Ja.
Och vad hamnar du då?
Jag hamnar i en lägenhet ett tag.
Ja, det var så.
Ja.
Men det roliga är detta är ju ändå, Mikael, det glömde vi säga i början, att du är ju faktiskt uppvuxen i en lägenhet. Så du har ju inte, en del människor har ju det här gröna i fingrarna direkt från småben, liksom, vad heter det, småbarnsstadiet. Så. Men så var det inte för dig, utan du hittade det på egen hand, eller?
Ja, kanske min pappa, han hade ju en liten plätt sådär. Alltså vi hyrde ju, det var ju som en lägenhet, fast det var en lägenhet med trädgårdsytor utan sådär. Så han var lite odlare med pappa, så att någon gen kanske jag fick därifrån.
Ja.
Det är möjligt. Men, nej, men vi, alltså, när vi, min fru och jag fick vårt första barn så började det väl kännas lite mer sådär om att ja, vi får liksom få lite mer ordning på tillvaron nu. Och då bestämde vi oss för att lämna den här gruppen och leta upp något själva. Men det tog sin tid, så vi blev sittande i en lägenhet i 2,5 år innan gården som vi idag bor på dök upp då.
Mm, just det. Mm. Varför försörjde du dig på då under tiden?
En av grabbarna i gänget var snickare och han var ganska duktig på finsnickeri också. Så att jag gick som lärling hos honom i flera år och började sen jobba tillsammans med honom också inom vårt företag då.
Just det.
Så att vid den tiden så försörjde jag mig som allt i allo snickare kan man väl säga. Vi gjorde en del beställningsuppdrag och vi gjorde en del renoveringar och lite nybyggnation och sådär.
Där lärde du dig en massa, för jag sa ju precis i inledningen här att du också är kunnig på detta med byggnadsvård. Var det liksom där det grundades?
Ja, absolut. För min kompanjon där, han hade riktat in sig ganska mycket på att vårda gamla timmerhus och var rätt kunnig på alltså äldre materialval och byggtekniker. Och jag sög åt mig det där verkligen, för det kändes som att det låg väldigt nära hur jag såg på en del också.
Just det. När ni sen fick er en egen gård, det är den som ni har idag, det är uppåt Stöpafors.
Ja, precis.
Fortsatte du med att jobba som snickare då? Eller jag tänker, man har en egen gård så blir det ju delar att ta hand om där också.
Ja, fast det var ju inte gård med stor djurhållning och sådär, utan vi har haft lite får, men inte så mycket mer än sådär. Mm. Ja, jag fortsatte med det några år till. Sen kommer vi ju fram till 91-92, när allting bara rasade helt och hållet i byggvärlden. Mm. Och det blev inga jobb helt enkelt.
Nej.
Tvärstopp.
Mm.
Mm. Så då gick inte det så bra. Och det var några tuffa år där för både mig och min fru. Hon hade börjat att läsa upp sig för att bli lärare. Och jag hade inga inkomster.
Nej.
Och då var det ganska dystert ett tag.
Hade ni fler barn då också?
Ja, då hade vi två barn.
Mm.
Och Kristina hade ett barn sedan tidigare, så att det var tre barn.
Tre barn har ansvar för också.
Ja. Så jag hattade väl runt där lite med hjälp av Arbetsförmedlingen på lite så här prova på jobb och några kortare jobb. Och sen blev jag föreslagen att gå en projektledarutbildning på Klarådalens folkhögskola. Som jag kände mig lite tveksam till först, för jag tyckte att jag hade lite koll på det där med att styra upp projekt och sådär. Så håller man på och bygger så är det mycket planläggning och man ska ha in folk hit och dit och sådär. Så jag tyckte jag kunde det där bra, men tänkte å andra sidan att ja, men det kan väl vara bra. Så får jag lite inkomst i alla fall. Så jag började på den utbildningen.
Och från det?
Ja, från det så dyker en dag rektorn Kjell Arsta upp och hälsar på oss och pratar lite grann om skolans inriktning och att det är en miljö profil på skolan, och så säger han i lite så här: by the way, så har vi tänkt att vi ska bygga ett miljöhus och satsa mer på miljöutbildningar. Och då kunde inte jag hålla mig, utan när han hade tackat för sig sen så bad jag få träffa Kjell och intressera mig för vad detta skulle kunna innebära.
Fanns då filialen här i Sunne med inriktningen odling och så, eller var det då det skapades?
Nej, filialen inne i Sunne har ju hela tiden varit inriktad på allmänna kurser.
Mm.
Alltså, för den som inte har koll på det, så är ju de allmänna linjerna på folkhögskolor en möjlighet för den som har dåliga betyg eller inga alls att kunna läsa upp sig för att kunna komma in på en yrkeshögskola eller på universitet eller sådär. Så att den avdelningen hade ju startats redan och hade väl existerat 3-4 år, någonting, tänker jag, i Sunne. Och Kjell hade också initierat att starta upp en i Hagfors. Så att det var en stor expansion för Klarådalens folkhögskola.
Han måste ha varit en person som brann för detta, hör man, om han liksom, eller hur var han som karaktär?
Ja, men Kjell har ett väldigt stort kontaktnät och såg också möjligheter hela tiden, liksom, för var samhället sökte utbildningar någonstans. Mm. Och han pratade ganska mycket med företagare, han pratade med Arbetsförmedlingen och han pratade med alla han kunde prata med om hur att utveckla skolan.
Mm.
Och sen låg det liksom i skolans profil att det gärna fick handla om någon slags miljögrund för liksom utbildningsidéerna. Sådär.
Mm.
Sen hade ju skolan i Stöllet, som ju är våran huvudskola, hade ju länge hållit på med skogliga utbildningar, och det fanns ett utbyte mellan Södra Viken, som ju då var en ren skogsbruksskola fortfarande, och skolan i Stöllet, där vi hade utbyte med olika utbildningar. Så det fanns ju ett samtal mellan rektorerna. Dessutom var vi ju båda skolor under landstingets huvudmannaskap.
Just det.
Så att den kontakten var ju liksom redan klar.
Det fanns. Ja.
Men Kjells idé då är då om att bygga ett miljöhus, det var egentligen kanske inte huset i första hand, utan att skolorna gemensamt skulle satsa på miljöutbildningar.
Mm.
Och nu är vi ett par år efter Rio-konferensen 92.
Den första riktigt stora miljökonferensen, internationella.
Ja, det var det ju. Och den resulterade ju i Agenda 21-resolutionen som alla undertecknande länder ju ändå skulle ta på sig för att förverkliga. Mm. Och då hamnade det i knät på kommunerna det var kommunerna som skulle verkställa det här, så att säga. Mm. Och då hade nog Kjell sin stora idé över att här kommer det behövas utbildningsinsatser, massor.
Mm.
Så det var det som man baserade idén på för att utveckla kurser på Södra Viken, som var i ett lite sluttande plan vid den tiden.
Mm. Så det blev ett gott komplement till det som redan fanns på Södra Viken, kan man säga?
Ja,
eller snarare kanske en egen nisch som gick och...
Det var ju tanken,
ja.
Det var ju tanken, absolut. Men sen så var ju då en projektledare på Södra Viken för en utbildning som han var väldigt miljöintresserad. Och han föreslog väl för ledningen liksom att varför inte bygga ett hus som är spännande, liksom, som har en mycket miljöriktighet i sig för att bedriva de här utbildningarna i då. Och det tog Kjell fasta på verkligen och tyckte det var en bra idé. Och det, liksom, ja, det var där våra samtal började.
Men det konkretiseras ju då också.
Ja, precis.
Det man ville stå för.
Ja, men det var ju idén också att det skulle kunna bli ett inspirationshus för vem som helst att komma dit och fiska upp idéer eller prata om miljöriktigt byggande eller vad det nu skulle kunna innebära på olika sätt.
Var odlandet en del av detta redan från början?
Inget alls.
Inget alls?
Inget alls.
Utan det första handlade om miljöbyggnation, alltså bygga miljövänligt, eller vad var de grundprinciperna?
Ja, grundtanken här från ledningen var ju bara på teoretisk plan kunna utbilda vem som helst som egentligen behövde det i vad Agenda 21 skulle innebära. Men allt eftersom åren sen gick då och det här bygget kom igång och det blev klart och invigt och sådär, då hade det liksom gått 5 år sedan detta.
Jo,
och då hade intresset för det här kanske ur utbildningshänseende dalat ganska rejält. Och för mig blev det ett engagemang för att få till stånd det här huset. Men jag förstod väl allt eftersom tiden gick att kanske substansen i de här idéerna, vad huset skulle syssla med, hade börjat bli lite diffusa, så att säga.
Mm.
Så vid något tillfälle så frågade Kjell mig om inte jag hade kursidéer.
Mm.
Och då hade Ninni Eråker börjat jobba på skolan och när vi träffades så satt ner och pratade om vad vi hade för gemensamma intressen, så såg vi att det fanns väldigt mycket av praktisk karaktär som vi skulle kunna hitta på en rolig utbildning runt.
Mm.
Och då följde det sig så att en annan utbildningsanordnare frågade oss om vi ville göra en halvårs miljöutbildning som en del av deras kurs. Och då såg vi våran chans och tänkte, nu jäklar, nu ska vi testa alla roliga idéer som vi bara kan komma på här.
Ja, inom det, under det paraplyet som hade med...
inom det praktiska då. Då kom det ju handla ganska mycket om att vända på stenar över, hur lever vi? Vad är det vi äter? Hur bor vi? Hur får vi våran energi?
Mm.
Och sen så försöka att ställa miljöriktiga alternativ till förfogande för kursdeltagarna. Och också sätta en massa praktiska uppgifter i händerna på dem så att vi skapade mycket roligt. Och det var då liksom den första odlingen kom igång på skolan.
Ja. Man kan ju beskriva, om man skulle, jag tänker kanske inte alla som har sett och varit på kretsloppshuset, men kan du visualisera lite för oss hur det ser ut och vilket material och vad som pågår där idag?
Ja, det kan jag absolut göra. Alltså utgångspunkten för kretsloppshuset var ju att det skulle vara soldrivet. Så att huset är ju byggt som en solfångarlåda, kan man säga. Och det är solenergi både i form av direktinstrålande sol, som ju betyder ganska mycket under höst och vår. Solfångare som gör varmvatten och solel som gör el. Sen är det ju byggt med övervägande trä som bas, för det är ju liksom den främsta råvaran som vi har här i trakten att bygga miljöriktigt utav. Så vi har försökt att tänja på gränserna med träanvändandet rätt ordentligt. Det är isolerat med trä, det är träfiberskivor och vi har dessutom fått in de flesta lokala träslag som växer i Fryksdalen i inredning och sådana sammanhang då. Sådär. Så att det har handlat väldigt mycket om vilka material som huset är byggt av. Men också med en teknik som gör att det andas, det är öppet och det ska sköta sig tämligen självt.
Av sig självt, ja. Det måste ju finnas en, hur ska jag säga, det finns ju någon slags otroligt sinnligt i detta att faktiskt kunna gå ut och titta på träden och kanske sen veta att det är precis den här typen av trä som det här huset är byggt av. Och sen själv, för jag vet du har ju byggnadskurser också, att faktiskt se hela kedjan. Annars är det ju så lätt. Jag tänker man bygger ett hus, man beställer halvfärdig produkt och så sätts det på plats. Ja. Men en tanke här låter det som i alla fall måste ju vara det att man följer hela kedjan och får en känsla för materialet och växtligheten och förutsättningarna som är.
Ja, absolut. Det är ju på det sättet som vi gör nu då, när sen då självhushållningskursen kom igång. Och den var ju ganska mycket ett resultat av den utvärderingen som gjordes av den här första utbildningen vi hade med en massa bra feedback. Då började vi ju att tänka rätt mycket i de termerna av att skog måste ju vara en del av den här kursen också. För det är ju en lokal resurs som betyder väldigt mycket för Värmland och för den enskilda skogsägaren. Och vi hade mycket tankar runt hur vi ska kunna förespråka ett mer vidareförädlande av de här produkterna än att bara lämna timmerstockar vid vägen och låta dem passera.
Ja,
precis. Så att i utbildningen idag så har vi ju en grundkurs för skogsskötsel där kursdeltagarna också tar motorsågskörkort och vi fäller träd. Vi har klart för oss vad det är vi behöver för något material under året för att bygga utav. Vi tar det till en såg och sågar upp det till de dimensioner vi behöver och sen så bygger vi någonting utav det under den senare delen av kursen. Så att då är man ju verkligen med hela vägen.
Ja, fantastiskt. Ja. Du sa att det var en halvårskurs, då föreställer jag mig då att på våren där, om det också ingår detta med självhushållning kring odlandet,
ja.
Att då planterar man, sommaren behöver det skötas om och skördas och sen bygger man, är det så? Sen kommer den delen som har med byggnads...
Ja, nu har ju kursen då vuxit tidsmässigt så nu håller vi på 8 månader.
Ja.
Och det följer odlingsåret i grund och botten. Det är ju därför det ser ut som det gör. Så att, de första fröna sås i 1 mars ungefär. Det är i princip det första som händer. Och det sista som händer är att slutföra trädgården den sista oktober.
Mm.
Så odlingen följer ju med hela utbildningen.
Mm.
Men sen har vi ett skogblock medan det fortfarande är vinter. Och sen ett djurhållningsblock när vi börjar våra till sig lite mera. Och sen blir det väldigt mycket odling under en intensiv period under maj och juni. Och sen tar den här byggdelen vid.
Mm.
Och sen avslutar vi alltihopa med en ekonomisk fundering över hur att få alltihopa där
att
gå runt och gå ihop. Och hur att försörja sig på landsbygden.
Ja. Men då måste jag ju ändå säga, för att jag har gjort lite research, jag vet att det är ju så att vad anbelangar Sunne som byggde och Fryksdalen då, så har ju de här kurserna lockat hit människor som faktiskt är kvar här idag och om inte på heltid så kanske på deltid i alla fall driver en hel del av det som kursen innehåller. Alltså de har djurhållning och de odlar och det är ju kraftfullt detta, tänker jag. Var det en del av er vision att... förhoppningsvis få människor att fortsätta på egen hand när de är klara.
Absolut. Och vi har inte stuckit under stol med att vi gärna ser att folk flyttar till Värmland heller. För vi behöver bli fler som är aktiva på landsbygden.
Mm.
Och sen tror jag väl att kursdeltagarna, att de tar väl med sig det som de gillar. Det är nog ingen som tänker sig att man ska vara självförsörjande till 100%, och det är inte någonting som vi jobbar på inom kursen heller.
Nej.
Utan någon form av vettig kombination emellan att tjäna pengar på någonting som är meningsfullt och bra både för en själv och för omgivningen. Men sen också kunna ägna mycket tid åt det som man tycker är roligt att göra och vad nu det är. Det kan vara djurhållning eller det kan vara odling eller det kan vara hantverk eller vad vet jag. Mm. Det är ju var ens egen vision runt detta som bestämmer det.
Just det. Vad har du haft liksom för inre drivkraft? Vad är det som har gjort att du har fortsatt? För det har ändå blivit ganska många år, Mikael. Vad är det som har varit den innersta sådär kraften att detta gillar jag att göra?
Jag tror väl att alltså vid sidan om att jag har varit intresserad av byggnation och så var det nog när vi fick den här första förfrågan om att driva en utbildning som jag insåg varför det var jag själv hade flyttat ut på landsbygden en gång i tiden. Och det där hade lite grann börjat att kanske glesas ut sådär. Men när den här första utbildningen kom till stånd så insåg jag att ja, precis, det är ju här jag hör hemma. Och det är ju egentligen de grejerna som jag har velat göra rätt länge och har egentligen ganska stor erfarenhet av det. Och jag trodde inte att jag skulle jobba som lärare, för att mitt engagemang där från början var ju att få till det här huset. Men när sen kurserna kom igång så upptäckte jag ju att det var ju väldigt roligt att ha med kursdeltagare som är intresserade att göra, som verkligen lyssnar på vad jag säger för någonting och tar till sig det.
Mm.
Så att det har varit ganska många lyckliga stunder där med när man ser att det går upp en liten glimt där någonstans över att jaha, det är så det är, just det, så funkar det. Och,
Att få sprida kunnandet till de andra, till nästa generation. Och nu vet jag att du snart, delvis i alla fall, går ner lite tid och låter andra ta över. Hur går det att summera, det är svårt att göra, men den nästa generation som kommer nu, hur kan du se någon skillnad på när du var i 20-25 års åldern och människor som kommer nu? Är det lite samma anda, eller hur är ingången för dem som deltar idag?
Jag tror egentligen att det är samma anda, att man är ute efter samma saker. Det tror jag nog. Sen är det mycket i samhället som ändrar sig, och tillvägagångssätten för att hitta dit ändrar sig rätt mycket. Och nu har vi under senare åren här, när den här pandemin har härjat runt här, vi har ändå sett att det har ju blivit ett markant ökat intresse för att bo mera lantligt. Många har fått upp ögonen för att det går att jobba hemifrån. Eller man kan sitta på en bergstopp och jobba. Det spelar liksom ingen roll med de kommunikationerna som vi har idag.
Mm.
Vilket ju underlättar möjligheterna för landsbygdsboende väldigt mycket.
Mm.
Det tror jag nog är en bit som kommer att påverka situationen framöver.
Mm.
Många kommer att ändra på sitt beteende när det kommer till förvärvsarbete.
Mm. Mikael Rahman, det får vara ditt slut. Och tusen tack som kom hit idag.
Tack själv.
Jag ska också såklart tacka vår studietekniker här, Peter Obarius, och även Elias Klinell som ligger bakom signaturmelodin för Sunderpodden. Projektledare är Anneli Jansson och jag som har intervjuat heter Susanne Nyman. Och välkomna tillbaka!